Yes, hej och välkomna till VP-podden avsnitt 5. Som vanligt så är det jag, Johan Kato, och min kollega Tobbe Kristiansen som ska förgylla er stund, hoppas vi väl. Börja med att som vanligt så finns vi på Instagram, vi finns på YouTube, vi finns på Facebook och framförallt så finns vi på Patreon, där ni gärna får gå in och stötta oss. Så att vi kan fortsätta göra det här och kanske till och med utveckla det och göra det ännu lite bättre. Det var väl snabba introduktionen idag. Hur har du det, Tobbe? Mår du bra?
Jo då, det funkar. Det regnar inte jag i alla fall. Så att,
man får vara glad för det lilla ibland. Ju.
Det här året känns det verkligen som man får vara glad för det jättelilla.
Verkligen.
Så... Det är så mycket skit som händer liksom runt om och det ena och det andra och ja. Så det.
Ja, men det är bra. Så. Vi är ju inne nu då på avsnitt 5. Helt sjukt. Vi har pratat om det i många år och äntligen har det kommit igång liksom. Har det blivit som du har förväntat dig än så länge eller är det någon stor skillnad?
Att det är en kul grej. Det är fruktansvärt kul. Sen hade jag väl kanske inte förväntat mig att så många skulle lyssna. Det är ändå, med tanke på lite sporten är, så är det rätt många som lyssnar. Och man har ju fått PM eller frågor på telefon. Liksom. Sådär. Sen är det ju liksom hur man ska fortsätta. Det krävs ju lite... Nej, men det hade ju varit kul om lyssnare då kommer lite. Jag menar, man har fått frågor. Ja, men ska ni inte ta upp regler till exempel? Ja, men det är så mycket i den där regelboken som man kan diskutera och så. Så det hade varit kul om det kom lite specifika grejer. Speciella frågor, undrar över. Och det där är en sån sak man kan ta i... Som vi har snackat om att ja, men vi kanske kör någon live och prova hur det funkar. Och då och kanske börja med Patreon. För att då är det inte så mycket folk. Och, liksom då. Men ja, det har gått över förväntan. Sen är det ju kul, så de har ju märkt att det har ju blivit diskussioner gällande träning och sådär. Och då har vi ändå bara gått in på kedjor.
Ja, vi har kanske inte kommit in på det mest debatterade området än så länge liksom. Hur man tränar vagn liksom. Men jag tycker också det är jättekul att det väcker känslor och att folk faktiskt pratar om sporten. Jag tror att alla bara behöver komma ihåg att det här är våra åsikter och våra erfarenheter. Det finns ingenting som säger att det är exakt så här man ska göra eller så här man ska tänka, utan det är upp till var och en att känna efter själva.
Det är ju som sagt, det finns många rätta vägar så att säga, men det här är ju vad vi har kört och det vi har testat. Sen som sagt, det kanske inte funkar för alla individer eller alla människor, men jag menar, vi påpekar gång på gång att det här är våra erfarenheter. Och jag vet, det var snack i någon grupp och jag gjorde något inlägg och där är det att ja, vi har ändå lite på fötterna. Vi har hållit på ett gäng år, vi har hjälpt massa andra. Jag menar, jag har haft gruppen här nu i snart 10 år och det är många man har hjälpt och man har testat och så jag menar, anledningen till att man känner sig ganska säker på att ja, men i grunden så funkar de här idéerna. Det är för att man har testat det med liksom hur många hundar som helst. Man har provat sig fram. Jag menar, man har provat sig fram under snart 10 års tid med till exempel på vagnen. Har kört varenda en vecka. Man har stått där och bromsat hundar, man har hjälpt hundar, gett råd och det har varit olika typer av hundar. Så att ja. Men det är ju ingenting som säger att det funkar för allt och alla. Och, vi är ju de första att erkänna om vi har gjort fel eller gjort missar eller saker vi är missnöjda med vad vi har gjort i vår träning. Mm.
Ja, så är det ju verkligen. Jag menar, vi vet ju också att man kan nå framgång och träna på ett annat sätt än så som vi har kommit fram till idag.
Ja.
Så det är ingenting att sticka under stolen med. Men som
Nej,
sagt,
nej.
våra erfarenheter säger väl i mångt och mycket någonting annat när det gäller över hur vi skulle vilja träna framöver. Och tittar man på hur du gör med fysen nu till exempel, så går du ju från början in med de erfarenheterna vi har samlat på oss genom att faktiskt vara lite jobbiga och snacka med de vi tycker har lyckats och se hur de gör. Och som sagt, genom många, många år och många, många samtal samla på oss rätt mycket erfarenhet. Om inte annat samtal du och jag är gentemellan. Det har varit många långa, blöta samtal.
Ja. Och saken är ju den, som sagt, det är ju det att ja, men vi har kört själva, och vi har alltid varit öppna för att ta till oss från andra. Jag säga, hela grunden jag kör och det jag kör här i Halmstad är ju, ja, från grunden är ju därifrån. Men sen har man ju samlat på sig och tweakat och kommit på saker som funkar för en själv och och oftast är det ju så när det kommer en ny hund till, ja men Halmstadgruppen så. Oavsett om det är kanske väldigt slö, slapp, likgiltig eller det är en hund som är överallt och helt skogstokig, så har man har sett det här innan, så man har oftast en idé med hur man kan göra och så. Men allting handlar ju i grund och botten om ägaren och hunden. Alltså, det är individer vi snackar om. Och de måste ju hitta sin egen väg också. Alla kan inte hålla på och träna som en idiot som jag gör, för att jag har inte så mycket annat för mig och jag prioriterar det så pass högt. Och igen, det är det här med förväntningar. Då att vara lite realist. Kan du inte träna en massa, så ha inte orealistiska mål.
Och där är vi är ju i en säsong nu där man genom åren har sett väldigt många som helt enkelt slutar och tränar den här delen på året. Och sen så blir man lite förvånad att när man väl börjar dra igång det igen under vårsäsongen inför tävlingarna så fattar man inte att man har, eller man tycker att det är konstigt att man har tappat så pass mycket i prestation eller att det har stått still eller sådär. Och där är det ju, jag menar, man snor lite från andra poddar som man har lyssnat på genom tiderna, så är det ju faktiskt, man blir ju bra på det man tränar på. Och tränar man inte så blir man inte bra på det.
Nej.
Och jag har full förståelse för att man inte har tid att lägga lika mycket tid hela året. Men att ha en kontinuitet i sin träning är nog alltid att föredra framför att ha väldigt intensiva perioder och sen däremellan inte ha någon träning alls. Alltså en långsam progression är nog det absolut smidigaste, oavsett om man vill tävla eller bara få en hund som har en bättre fysisk status, så är det ju kontinuitet som är den stora, stora faktorn, liksom.
Jag vet ju så att som man körde från första början, då när jag väl med SVBH. Det var ju liksom, ja men för det första så var det ju mer bara, ja men maxa. Men det var ju först efter jag då började köra med Kevin och man gjorde lite upplägg för längre perioder och jag menar, Bellas killar rullade ju året runt. Det var liksom ingenting att snacka om. Och vill man nå eller utvecklas och ja, men nå pallen och så, ja men då får man lägga ner arbetet. Alltså, jag ser det liksom, jag är lite stukad liksom så, men jag ser det ju som varje pass jag går ut och kör med fisen som inte motståndet kör. Ja, då är jag one up liksom. Det är ju inte svårare så. Och jag menar, gör du det något extra pass varje vecka eller så jämfört med motståndet, ja, men du kommer tjäna på det i slutet. Så är det bara. Sen det här med att ja, men det blev väldigt tyst nu. Säsongen tog slut. Det blir väldigt tyst, så har det alltid varit. Och jag tror, alltså då när vi började, det var nog lite standard det där. Just det att, ja men säsongen, EM tog slut september, eller gick i september. sen tog de flesta break på 2 månader. Ett par månader liksom då, så körde de igång i december. Eller så har du de här som helt tappar, och så kommer man på i januari, februari. Oj, det är snart säsong. Och sen ska man köra kapp allting på en månad eller två. Det funkar liksom inte. Och har du dessutom problem, alltså vi säger om du har en hund som har problem med vagnen, du fixar inte det i februari, mars.
Nej.
Ska du fixa det, måste du börja nöta nu.
Ja, och det är ju det som är kanske det tråkigaste, att alltså, har man av någon, alltså oavsett egentligen vilken anledning, men av någon anledning har man hamnat i ett ställe där det blir fel, till exempel vid vagnen. Då är det är ju långsamt nötande liksom, på detaljer, som är det enda sättet att ta sig runt det. Och då är det ju verkligen, det behövs inte 7 pass i veckan vagn till exempel, utan det krävs, som ni gör, 1 pass i veckan, det är vad som krävs. Det finns jättemånga andra sätt, som när vi pratade om start och stopp, där man faktiskt kan nöta in jättemånga av de här momenten så att det blir lättare sen när man kommer till vagnen. Ja. Så det finns ju hur mycket detaljer som helst som man kan snöa in på om man vill. Mm. När det gäller de här bitarna.
Ja. Jag såg ju, alltså min första säsong då med Skilla och Bella. Skilla hade som sagt var sitt balansproblem. Och hennes första säsong, alltså 8-10 drag, gick snett. Det gick liksom rätt ut åt sidan. Men vi gav oss ju fan på att hon ska lära sig att gå rakt. Och vi körde konsekvent hela vintern. Hon fick inte möjlighet att gå snett. Och vi körde, liksom, vi körde ju varje vecka, och det var ofta var det 2 pass i veckan vagnen, och bara nötte på det där. Och säsongen efter, alltså då hade det vänt, då var det kanske 2-10 som gick snett. Och på äldre dagar, alltså nu när jag tittar, hittat liksom, man har blivit lite nostalgisk sen hon gick bort. Och sådär, man hittar gamla klipp från 2013, 2014 på henne. Grejen var det var så jäkla tydligt. Jag hade glömt hur illa det var med hennes balans. Man ser liksom att hon nästan snubblar åt sidorna och liksom, ja. Men det blev ju bara med åren, så blev det bara stabilare och stabilare. Och det hon gjorde när hon kunde gå snett, det var när hon kände att det var lätt. Hon liksom jassade iväg lite och bara, ja, var goofy och skilla. Ja, det var då hon gick snett. Men när det var liksom allvar, så nej. Mm. Och det var ju bara för att vi malde den vintern. Det var liksom stenhårt. Och hon var, som sagt, dels att hon hade det här balansproblemet. Men sen var hon ju en enveten. Hon hade ju handbänderna av mig. Så jag vet, hon sprang ju ner. Hon tryckte undan fötterna på folk. Hon skulle ju bara åt sidan. Så... Och det är ju det. Nu ser man här i gruppen, alltså det var ju en del här i år nu som har gjort sina första starter och det ena och det andra. Och jag känner ju liksom att men många av dem har ju faktiskt dragit rätt slutsatser då, och insett vad det är de behöver jobba på i vinter. Det är kul när man ser nya. Jag la ut någonting igår att det är så jäkla kul när det är så många nya som är taggade. Och tar initiativ och lägger ner jobbet. Man ser också utvecklingen. Och det är lite... Alltså, när man har varit med så pass länge som vi har. Och man är lite nördig och man följer hundarna och sådär. Alltså, om man tittar på sin egen... Alltså, jag har tävlat 15-20 genom åren. Alltså, man har så bra koll på hundarna. Och man ser ju vilka hundar som utvecklas. Man vet ju i princip exakt vad det är för svagheter motståndet har också. Och just det att man ser fall folk jobbar med problemen. Och det är det som är så kul nu. Alltså, man har ett gäng nya som, men vi har problem med det här. Men det här ska vi nöta på i vinter. Och de är beredda att lägga ner arbetet. Och jag tror aldrig jag har haft så många här i Halmstadgruppen på en gång som verkligen liksom bara, men vi ska tävla, vi ska träna ordentligt, och som kör de här DV-passen nu när det är sånt här skitväder och tråkigt och trist. Och så det kommer komma på 100 från Halmstad, så kommer det riktigt jävla vassa framöver. Det är jag helt övertygad om.
Ja, det tror jag också. Och framförallt om, alltså är man beredd på att gå ut nu, den här delen på året, så får man ju väldigt mycket. Det är väl den delen som jag tror man får mest utväxling av, så att säga. För att då är man ute när det är faktiskt betydligt jobbigare att träna. Så att då är det ännu viktigare att vara ute. Sen behöver det inte vara 5 pass i veckan, det räcker med 2. Men att man nöter på hela tiden och att hunden faktiskt då vänjer sig vid att vi jobbar, vi drar, så här är det med selen och så vidare. Och det finns jättemycket saker man kan nöta på även på en vanlig DV-runda. Som jag tror att vi kommer gå in på lite längre fram. Ju mer frågor vi får också av våra lyssnare när det gäller så här specifika frågor, desto roligare kommer det vara också. Och det, som sagt, den här delen på året är tråkigast och jobbigast, och det är oftast man får vara ute själv, men det är nog också det där man får mest bang for the buck, tror jag faktiskt.
Och jag menar, varje pass du kör, du jobbar ju hela tiden på relationen med din hund, och du
Ja.
lär dig läsa din hund,
Precis.
framför allt. Det går liksom inte att överskatta hur viktigt det är, just det där med att lära sig läsa sin hund. Och man ser ju, alltså, som sagt, vi har en hel del nya här, och det har varit en del unga. Men man ser ju verkligen också att de utvecklas. För att de lägger ner arbete, och de prioriterar liksom då. Och de är liksom, nu har jag ju kört lite, börjat lite i varje fall, att det är så svårt när vi har träning. Du har liksom, ja men, allt från 7 till 1500 liksom. Det är så svårt att fokusera och liksom fokusera på alla, eller försöka hjälpa alla. Så jag börjar köra lite nu, att jag kör ensampass. Alltså jag kör själv med en då, där man verkligen kan testa saker, nörda lite granna, prova. För det första så uppskattas det. Speciellt när det är folk som är lite nervösa och sådär. Men man ser också hur uppskattat det är, och att folk verkligen tar åt sig. Och jobbar. Man ser utvecklingen. Det är liksom inget snack om det.
Nej, det förstår jag. Och det där är ju att faktiskt få den där ensamtiden är ju framförallt när det gäller att hitta vad det är som funkar. För det ska vi också vara ärliga med. Det finns, vi har ju en grundtanke som allting baseras på. Men det är fortfarande upp till varje tillfälle, varje hund som man måste göra justeringar efter vad som passar just den hunden och den ägaren.
Och den dagen.
Ja, det också, till råga på allt liksom. Och det är väl just den biten man vill komma undan, eller gå bort från så mycket, att dagen ska inte ha så stor betydelse, utan man hittar det som egentligen funkar alltid för det ekipaget. Men varje hund är ju unik på sitt sätt, men metodiken i grunden är fortfarande densamma. Från vår sida i alla fall. Och det tycker jag är en av de viktiga delarna. Att det handlar inte om att göra något revolutionerande, utan det handlar om detaljer man justerar. Men vid vagnen kan det ju vara så pass enkelt hur man som handlar, hur man sätter fötterna, liksom, när man ska sätta hunden till exempel. En jätteliten detalj, men som kan göra skitstor skillnad. Så det är mycket sådana där saker, och då är det de här ensamtillfällena är ju guld värda, kan jag tänka mig, för att man kan faktiskt, man får lite fler drag och man behöver inte vara stressad över att det finns andra i närheten och så vidare som också ska in och dra. För jag vet ju när vi har varit och ser vid några tillfällen och det har varit mycket hundar, då är det full jädra rulle. Det är hundar in och ut för vagnen och det är sjukt kul, men det är mycket, mycket hundar.
Men det är ju också det, som sagt var. Det är det. Och så har man gjort det liksom i 10 år. Man har sett en del hundar. Men jag tänkte just det här med en sån från i år. Emily med Basenjisarna. Den gode Oldie, han höll ju på att strula lite i år. Sådär. Så körde vi ett pass, det var innan träningen, vi började lite tidigare, och så bara, nej men testade lite saker och så. Och en sån liten grej som att hon inte satt sig på huk. När hon hade passerat då, ändrade helt och hållet hur Oldie betedde sig. Sån enkel, men det är som sagt var, det är saker man måste testa, men ofta är det alltså fördelen. jag känner att jag har det, det är att man har sett så mycket. Så att ofta har du liksom, okej, okay, det funkar inte, men vi testar det här istället. Eller vi gör det här lilla, liksom. Man provar olika grejer. Mm. För att se lite vad som funkar.
Ja, så att, så det. Och det där är ju jättespännande. Jag menar, vi har testat många saker genom åren och jag vet ju att en del saker kommer man ju på tävling också, för man råkar, man tänker lite fel och så gör man på ett sätt som man inte brukar och så, oj, det där funkar ju bättre just här och nu. Så får man ju testa det på några träningar sen, se om det ger någon effekt. Oftast har det ju inte det, utan det råkar bara vara slumpen. Men ändå, det är mycket finjusteringar för att få det att bli riktigt bra, ska vi säga. Ja. Samtidigt är det inte där man behöver börja. Utan i början handlar det om att bara göra det lugnt och sansat. Och som vi, jag vet inte hur många gånger vi har sagt det här, men bestäm dig för hur du vill att det ska se ut. För det är du som handlar som först och främst får bestämma hur du vill att draget ska se ut. Och sen efter det kan vi justera. Du och jag har en ganska tydlig bild av hur vi tycker att det ska se ut. Men det är ju, måste ju köpa det också. Jag tycker likadant i alla fall, för att man ska kunna göra det på det sättet. Vill man inte ha det på det sättet så får man ju göra det. Det finns inga, än så länge så finns det ju ingen bedömning i hur det ser ut. Liksom. Utan det handlar fortfarande bara om vem som drar mest viktig på den i sin kroppsbild. Ja. Men samtidigt så ett snyggare drag brukar också vara ett drag som i längden håller bättre. Då.
Ja, det är det här att har du en hund som drar lugnt och fint och sådär, ja men chansen är ju mindre att du får en hund som tjuvar eller stressar upp sig eller ja, whatever, liksom av just det att, ja men har du jobbat på det från starten? Sen här är det ju lite, vi gör en lite udda situation, ja men vi kör inomhus, det är en jäkla fördel i många lägen, men sen finns det nackdelar med det med. Men här är det ju i första hand för hundarna att vänja sig vid miljön. Just det att, ja men det är inte så stort och det är folk runt om och det är liksom, det är något annat. Fördelen är den att många hundar, när den första chocken har lagt sig, så är det ett av de roligaste ställena som finns. För att det är mycket folk som klappar och ger en godis och det ena och det andra. Och man får busa lite och man får det ena och det andra. Så att, ja.
Det ger ju faktiskt en nivå till det där med att faktiskt hundarna blir vana vid att det finns andra människor runt omkring. Det är inte bara hunden och föraren som kör, utan det finns andra. Det är liksom vagnspersonal och det sitter folk ut med väggarna och en del pratar med varandra och skiter fullständigt i så att vad hunden gör. Så hunden blir ju mer tävlingsvan av den anledningen. Och det har vi sett genom åren, jättemånga hundar säger, oh, jäklar, det är en domare där. Och så blir den helt ställd. Och det där är ju en väldigt, väldigt stor fördel som ni har faktiskt. Och det är någonting som jag tror att fler kan dra nytta av, att se till så att det finns folk runt omkring banan eller runt omkring där ni drar, så att hunden faktiskt blir van vid inte bara att det är en vagn efter, utan att faktiskt är staket vid sidan, att det finns människor runt omkring. Det är så många delar som underlättar för hunden om den är van.
Ja, men det var ju lite som jag nämnde, snackade på telefon. Det här gamla klippet från en VP-uppvisning vi hade här på festival. Skilla 2014 och sådär. Då, när man hade skrikande unga på vagnen. Då hade folk som korsade framför och gick bredvid. Och det ena och det andra, det var ett jäkla liv. Men hon hade ju bara fokus på vad hon skulle göra. Och det fick jag ju att tänka på, alltså, det har ju varit en del diskussioner genom åren på tävlingar, ja men du får inte ha hundar där, du får inte ha folk där, och ja, och det ska vara, får man tänka på han Bronett, största möjliga tystnad liksom. Ja. Att det ska vara tyst som i en jäkla kyrka, alltså, men saken är ju den, alltså, har du tränat lite med folk runt om och jobba på miljögrejen och sådär. Det ska inte vara ett problem. Och sen är det här också just det, men varför fokuserar du på folk där ute? Du ska fokusera på dig själv och din kund.
Precis.
Om det sitter någon i publiken eller det ena och det andra och har konstig hatt på sig eller whatever. Ja, men du spelar kvittar liksom. Så ja,
det här
fick
man tänka.
Fick mig att tänka en hel del på det när jag hittade det. Det har ju varit lite så här nu, men man körde igång podden och man förlorade skilla. Och heter. Så det har varit lite så då man har rotat gamla klipp och gamla filmer. Och man hittar lite sådana grejer och man liksom bara, wow.
Ja, men det där är ju viktigt. Jag menar, det ser vi ju. Det har ju mina hundar åkt ut för flera gånger. De är inte ens vana vid banan. Det var när vi kom upp till Norrköping. Första gången jag skulle vara på rälsen. Men det var mycket, mycket smalare bana, det lät annorlunda och så vidare. Och det är en jäkla utmaning för hundarna.
Ja.
Och samtidigt kan man inte då som förare eller handler då själv fokusera på det som är viktigt då. Så blir det ju ännu värre. För det påverkar hunden ännu mer. Så att jag tror att den där biten är ju någonting som också man inte får förringa. Liksom, utan det har väldigt stor betydelse med hur förberedda vi är på många olika nivåer. Och inte bara hunden. För det är väl en av de vanligaste delarna ändå att när man väl kommer på tävling att men det här går ju hur bra som helst hemma. Ja, fast du är ju också 100 gånger mer nervös. Du beter dig på ett annat sätt och så vi pratade om det tidigare också. Men det är lika viktigt att man som förare jobbar in en erfarenhet och ett rörelsemönster som gör att det är lätt att falla tillbaka på att så här gör vi alltid. Jag gör alltid så här när jag tar av kopplet. Jag gör alltid så här när jag koppla på selen eller vad det nu må vara. Liksom, att man faktiskt nöter in de här bitarna. För det ger en väldigt, väldigt trygghet för både dig som förare och hunden när det väl kommer till kritan.
Ja, det var ju lite det som jag sa i något avsnitt där det vände för mig. Det var ju när jag började lita på Bellas grilla och jag litade på vår träning. Och efter det så har man liksom inte gått in på drag där man känner att ja, men det här kommer gå. Åt skogen. Sen finns det alltid nerver eller sådär. Jag vet nu i år i Stockholm så var jag, ja det var på söndag där. Och lite sådär bara, ja men nervig och konstig och sådär. Och jag kunde liksom inte sätta fingret på det direkt. Men sen efteråt när man liksom hade landat lite, ja. Men det som var det att kontrollfreaket igen då kände att man tappade kontrollen för att det var så mycket hundar som var med högt upp i vikt liksom då, va? Och man, det var lite svårt att hålla koll på. Ja, men du hade någon hund som var lättare, du hade någon hund som var tyngre och det ena och det andra. Och då kände man tappade lite. Ja, då blev man lite nervös. Men för den sakens skull så tappade han liksom inte fokus. Alltså, det handlar ju bara om mig och fisen. Det är de enda som kan påverka resultatet.
Ja.
Det är du själv och din hund.
Oh, ja.
Så.
Ja, och den där biten är jättesvår. Det ska man ju inte liksom sticka under stolen med. Jag kommer ihåg SM i Göteborg. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Det kan vara 2015 eller något sånt med Akilla och som brukade gå i minus 30. Och av någon jäkla anledning då så vägde hon ju in på 29,5 eller någonting då.
Ja.
Och jag blev jättestressad och skulle mata upp henne och försöka få in henne i minus 30 och la all min energi på att försöka då få i hunden ett halvkilo mat liksom. Och det slutade med att hon trots allt efter andra invägningen vägde in i minus 25 oavsett.
Ja.
Och sen var jag ju bränd rent fokusmässigt i SM:et. Nu tror jag det gick rätt bra. Det var nog Flash första SM-guld kanske till och med, så det är ännu längre sen, men 2014 kanske. Men jag menar, snacka om att lägga energi på fel saker och därför också då ge mina hundar helt fruktansvärt dåliga förutsättningar för att jag inte bara är cool och lugn och erfaren. Nu var jag ju inte erfaren så att det är inte så konstigt, men det där är ju liksom verkligen ett sånt tips till folk att försöka hålla er lugna. De som är kalla i huvudet är oftast de som också får bäst resultat med sig, för det känner hundarna av, och då ofta har man också en hund som är rätt kall då också om man själv är det.
Det är ju lite det här Kiss, keep it simple, stupid. Då, bara hålla saker till exempel. Jag vet, jag höll på alltså, så sagt, när man var ny och man var nervig och sådär. Alltså Bella Skilla var ju ofta, hon låg ju på gränsen viktmässigt. Då, och jag ville inte ha den i samma klass. Så det var ju, någon gång fick jag ju mata upp henne. Men oftast är det det här bara, men skit i vad hunden väger. Alltså, jag tror det var Kevin som sa det, det är skitsamma vad de väger. Bara det är muskler.
Ja.
Och där hålla på och strula en massa med att mata upp både det ena och det andra och så. Har du en bra hund, den är vältränad och ni känner er säkra, så är det skitsamma om du är tyngst i klassen eller om du är lättast i klassen. Skilla gjorde ju både och. Hon var ju lättast i min 20. Och det gick rätt bra. Och hon var utan tvekan tyngst i minus 15. Så att,
men det ser vi ju. Vad var det? Det var 2015, va? I Göteborg i EM där, va? Eller var det 2016? Ja, ja, men
15.
När Kila då i minus 20 som går in på vad vägde hon? 19,8 eller något sånt där. Liksom.
Ja,
särklass tyngst. Och i en sjukt, sjukt svår klass då. Och gå in och ta hem det. Det är inte ett problem. Jag vet, Kiki Di var ju ofta bland de tyngre i sin klass och tog ändå hem det. Så att man ska inte vara, för man ska ha den vikten som är bäst för din hund. Där den presterar bäst. Det är den vikten din hund ska ha. Inte att den hamnar i en speciell viktklass.
Mm.
Sen är det även där, tycker jag. Det lärde jag mig i morgon. Se till att ha en rutin som passar och så att hunden inte fluktuerar upp och ner för mycket i vikt genom året. Eller kanske de flesta har en lite lägre vikt under tävlingssäsongen och lite högre. Men det får inte vara för stora skillnader. Det är bättre att hitta en rutin eller mat och mängd på mat som gör att det faktiskt passar bra. Och som gör att hunden har chans att prestera på topp. För det är ju det. Vi ska ge hunden chansen att prestera. Vi kan aldrig kräva att den ska prestera, men de ska få chansen att göra det så bra som de kan. Och det är ju upp till oss människor att göra det.
Ja, och det är ju sånt man kommer på med, alltså genom åren då, och med erfarenhet av man tränar tag. Ja, men du kan göra de här små justeringarna både när det gäller träning, mat och annat liksom. Och sen är det ju lite det med att jag insåg ju inte, alltså med, när jag fick Bella stilla framförallt, när jag ser min Dobbe nu, då bilder på honom liksom, jag tyckte han var bra form då, men han var tjock. Och det man märkte ju med Bella stilla liksom, jag menar, Bella var ju äldre, men jag menar, hon gjorde sin bästa träningsvinter när hon var 10,5. Men det var ju för man hade ju hittat, dels hade man hittat en balans, och sen var det ju det, man lärde ju sig. Men ungefär alltså vid vilket hull eller vilken vikt där de faktiskt presterade bäst, där det var mest fart i dem. Och det är det många, jag har haft diskussion med några av de nya här i gruppen liksom då, just det att ja, hade jag haft den hunden nu så hade han förmodligen varit 3-4 kilo lättare eller så. För att du kommer märka hur mycket mer energi den har, det ena och det andra så. Och där har det ju lyssnats lite och de har kört på då var och tränat. Och den här ena, det gäller då en yngre herre då. Ja, nu har han tajtat till sig lite och sådär. De har kommit igång med träning och så. Ja, man har också fått mer energi. Och det är så mycket som följer med där. Så att, men det är ju sånt man får prova sig fram till.
Ja, och jag menar nu ska vi ju också vara helt ärliga här att kan det vara där någonstans 2012, 2013 så var ju problemet på andra hållet. Då vägde de flesta hundar alldeles för lite. De flesta hundar behövde gå upp 2-3 kilo för att kunna prestera på topp. Då var det var faktiskt ganska stort problem under en period. Jag tycker de sista åren har det sett betydligt bättre ut. De flesta hundarna är i bättre form helt enkelt. De flesta hundarna har lite mer hull än vad de hade då. Sen kommer det alltid någon enstaka hund så där som sticker ut som undantag som bekräftar regeln, brukar man väl säga. Kommer du ihåg, vad heter hon? Hulda, va? Engelska bulldoggen, va?
Kom in i minus 30 i ett år och sopade gatan med allt.
Ja. Särklass tyngst, inte rippad överhuvudtaget och också absolut bäst. Krossade allt motstånd. Helt fantastiskt. Så det är det också. Och jag tycker det är så skönt att man drar fram det, att visa att hundar behöver inte vara tokrippade. För som sagt, vi ska absolut inte hamna där vi var då, när du och jag började i sporten, när
det
hundarna
var
undernärda, liksom,
rent ut sagt. Jag kommer ihåg, det var alltså så tidigt som 2010.
Ja, det var det.
För jag kommer ihåg, för att den berömda Karlskrona-tävlingen var typ den andra tävlingen jag åkte på.
Mm.
Då. Och jag reflekterade över att det hade gått, verkar ha gått en deffningsvåg genom hela SVB. Det var hundar som var jävligt.
Mm.
Och jag vet, ja men Kristoffer med Bobby var ju sånt. Jag menar han vann ju både det ena och det andra.
Mm.
Och han gick minus 30. Och jag vet Kristoffer testade ju grejer.
Ja.
Men när han låg kring 25 blankt, han funkade liksom inte. Hans idealvikt var någonstans 26,5.
Ja.
Då gick han så mycket bättre. Så att det är väldigt individuellt det med. Och det är intressant, men enda sättet att få reda på det är att träna och testa.
Ja, faktiskt. Så är det ju. Mm. Jag tror vi kommer behöva ha ett helt avsnitt om mat och hela den biten med invägning och allting. Också så småningom. Det är likadant som du tog upp innan med regler och sådär. För jag tänker att en del kanske blir lite här nu när vi pratar om vikt och så. Och där är det kanske en regelboksgenomgång som kan behövas lite när det gäller hur viktindelningarna ser ut och hur man gör runt omkring en tävlingsstart. Det kanske blir ett avsnitt bara om allting innan tävlingsstart som händer. Det är ju nästan 2-3 avsnitt bara det. Bara från de medverkande sidan, men sen också från arrangörssidan som är en väldigt, väldigt stor puck. Det händer mycket bakom kulisserna som de flesta inte ser. Det är väldigt mycket stress och väldigt mycket arbete för att få till en tävlingsstart överhuvudtaget. Liksom.
Ja. Ofta är det ju bara ett fåtal som sysslar med det. Alltså som sagt var, jobbet som du har gjort när SVK startade, du har Sven i Göteborg, gör ett jäkla hästjobb liksom. Och utan sådana insatser så har det inte varit något jävligt.
Nej, men så är det verkligen.
Så simpelt är det. Och jag menar, jag vet, när vi hade SM här, det var också liksom, och då var det ju en rälsjäkel som skulle tas från Stockholm och hit och sen upp igen.
Och bara det, tänk allt arbete bakom, som Civit har gjort bakom att ta fram den här rälsen som faktiskt går att transportera runt i landet. Den är inte smidig att transportera, det ska vi inte säga, men det går. Bara det att alltså, det är många som glömmer bort hur mycket arbete som sker i tysta där. Nu ska vi väl, och framförallt Civit har ju genom åren gjort fantastiskt mycket för sporten. Mm. Liksom. Det är synd om honom nu. Det har ju hänt lite privata som inte alls är kul att se. Liksom. Men det är ju helt otroligt att man genom alla år fortsätter att driva på i den utsträckningen liksom, och verkligen vill utveckla det. Och jag tycker det är jättekul och jag tror att det behövs, som du sa, det behövs fler som gör det.
Jag hade nog kunnat gå in och plocka, men jag hade plockat bort 5 personer i VP Sverige och sporten hade kraschat.
Mm. Ja.
För att det är och har varit så få genom åren som liksom har haft det drivet och har tuggat på och liksom, det är ju så. Och titta på domarsituationen i Sverige som har varit nu de sista åren.
Ja.
Vi har haft 5-6 domare i Sverige. Det har varit jag som tävlar både minus 15, minus 20. Lina tävlar minus 15. Det var Kajsa som tävlade i 20. Du har Svenne 15-20. Du har Emily 15. Och sen är det då Sivert som har tyngre. Är det någon som ser problemet?
Precis. Där har vi ett avsnitt till, domare. Där är det ju faktiskt och hur vi som tävlar faktiskt ska tänka efter lite vad det är för vem det är som är domare. Liksom. Att det där är ju, det är någonting som är ideellt och någon som faktiskt anstränger sig väldigt, väldigt mycket för att sporten överhuvudtaget ska överleva. Och jag är den första att säga att jag har vid för många tillfällen haft alldeles för hårda ord mot de som är domare i min klass.
Ja,
men det, och det men är ju tävlingsjävelen som sätter in. Liksom. Men som sagt, det är ett otroligt arbete som ligger bakom. Och ett engagemang för sporten. Tänk dig som sagt Sivet och Svenne som genom så många år har dömt.
Ja.
Det är helt otroligt.
Och det är lite så. Alltså, det är ju det. Det är jäkligt otacksamt.
Verkligen.
För du öppnar dig bara för massa skit. För det är aldrig bara positivt.
Nej.
Och sen dessutom, sen så sagt jag älskar det här med streams och så. Då, det är ju en grej både jag och du vill komma längre med. Men det är ju saker som domare så hatar jag streamen.
Ja.
Att det är så jäkla enkelt att sitta i soffan och bara, ja men varför dömde inte domaren där? Eller varför gjorde han inte så? Eller varför? Jag lovar, det är inte så jäkla enkelt när du står där och det är rätt många saker du ska hålla reda på, och även om du vet vissa hundar att de har ett visst problem eller du vet vad du ska hålla koll på, det händer inte lätt.
Nej, det är fortfarande det är inte bara hunden du ska ha koll på, du ska ha koll på allting annat också som domare. Ja. Så det är väldigt mycket som händer på domarsidan.
Ja, och där har allting varit mycket enklare. Det är lite som här då. Jag och Kevin är ju lite av åsikt att det som står i regelboken, det är det som är tillåtet.
Ja.
Allt annat skiter vi. Men problemet är ju att folk ska ju testa gränserna. Folk ska dra det till sin spets hela tiden. Ja, jo, jag vet. Jag berättade faktiskt för någon här i gruppen nu i år om det där med att tiden att göra sig redo innan drag. Nej, men det är ju det. Folk ska ju dra till sin spets. Mm. Och sen när det då kommer ändringar, och ofta är det ju att regeländringar är ju, det dyker upp efter, de diskuteras efter säsongen. Och ofta är det ju sådana här grejer man har sett. Alltså från år till år, det finns olika trender. Alltså vissa år har du många hundar som, jag vet när vi hade SM här, 2019. Då hade vi norska domare Katrine och Glenn. Mm. Och vi snackade liksom innan vad fokus kommer ligga på. Och då, det året var det ju tjuvstart.
Ja.
Se till, håll dem. Se verkligen till att hund och handlar är stilla innan ni är klartecken.
Mm.
Och då kommer en chock. Och det kom ju klagomål efteråt.
Mm.
Ja, men du och din hund var inte stilla. Precis. Och det är det, ofta är det att folk går inte in och fixar saker. Om du har en hund som slingshottar eller du har en hund som tanglar eller whatever, du gör ingenting förrän du börjar bli vana och det blir konsekvenser.
Så är det.
Och hade folk liksom då men just det här med att det som står i regelboken, det är det som tillåter, och man inte hade liksom försökt testa gränserna.
Precis.
Hela jäkla tiden, då hade allting varit så mycket enklare.
Verkligen. Ja, och det måste, alla måste komma ihåg, och det var jag lite dålig på när jag tävlade, att regelboken skrivs av folk som gör det helt gratis på sin fritid, och man sitter i fyra olika länder och ska kommunicera på ett språk som är andra språk för allihop, vilket gör att det finns en stor risk för att det blir felskrivningar, och innebörden eller tanken med regeln ibland kan slavas bort i texten, för att man, ja men det översätts från sitt modersmål till engelska och sen så tillbaka, översätts det tillbaka på ett annat modersmål för att man ska förstå det, och då så blir det blir stökigt liksom, det kan man inte sticka under stolen med. Men jag tycker överlag, tycker jag ju att regelboken är bra, ska jag ärligt säga. Den är ju faktiskt, nu har det inte varit så mycket regeländringar de sista åren, men det var ju några år det var nästan inflation i regeländringar, och där är det ju rätt bra att kunna få lite tid för att en regel faktiskt ska få användas, så folk hinner lära sig och vänja sig vid den och anpassa sig efter den.
Ja, och ofta är det, alltså, jag har ju diskuterat det med gruppen här nu. Vi ska ju köra något teoripass nu, bara rent regeldiskussion. Och just det för att generellt folk är dåliga på att läsa reglerna. Har inte läst regelboken. Jag kommer ihåg Angelica, då, hon bara, jag har tävlat i 7 år, vi har aldrig läst reglerna.
Nej.
Det var lite klassiker. Och det är
Hon är
många som
nog
har så.
inte unik, tror jag inte.
Nej, och sen är det då, så börjar folk bli varnade, så kommer det som en chock. Ja, men det står i reglerna och har stått där liksom i några år.
Precis.
Så det är intressant det där med, alltså, reglerna överhuvudtaget. Och jag menar, det är faktiskt, om man nu ska vara då, det är din jävla skyldighet att ha läst reglerna innan du går ut på banan.
Oh ja, så är
Ja.
det jätteenkelt. Så är det faktiskt. Men det kan vi faktiskt ställa en fråga till våra lyssnare nu då. Att vill ni att vi ska gå igenom regelboken, egentligen från första till sista sidan? Det kommer vi ta ett par avsnitt antagligen. Men så kan vi göra det. Så att alla faktiskt har en chans att få den då, få regelboken till sig på ett annat sätt än att läsa den själv då. Och där vi kanske då faktiskt också till viss del ger vår tolkning då av
Ja.
regeln. Och vi kommer säkert fastna på vissa frågor du och jag där vi tänker olika. Skulle inte få den
Ja.
alls.
Nej, och det är ju lite den här grejen att, igen. Det här är ju, alltså, även när man dömer, jag menar, det är ju utifrån egna preferenser. Jag kan tänka mig att, ja, men jag och Sivert kanske dömer helt olika för att, ja, men vi har olika synsätt på vissa saker. Vi prioriterar lite olika. Jag har mina liksom pet peeves som jag speciellt håller koll på och kanske är jävligt petig med. Och Sivert har en helt annan. Och på tal om Sivert, så hoppas det vänder nu. Krya på det här.
Ja, verkligen, verkligen. Våra tankar går med dig och jag hoppas allting löser sig på ett jäkligt bra sätt för dig. Det såg hemskt ut, kan vi väl säga.
Ja, jäkla tur då att han fick ut
Ja, och tur att
både sig själv och hundar.
Han var snabb som attans där.
Ja, det
Ja,
så
usch.
det.
Så
Ja.
det gillar vi inte att se. Men som sagt, de verkar ha klarat sig. Så det får vi vara väldigt, väldigt glada och tacksamma för.
Ja.
Jaha, ska vi låta det vara där för idag? Och sen så får vi väl se lite vad våra lyssnare säger. Som sagt, kom gärna med lite frågor och förslag på vad ni vill att vi ska ta upp. Lättast är det.
Vagn är ju en sån sak vi själva har funderat över att ta upp och så, men det är ju ganska brett, och sen är det, ja, i vissa fall så saker är svåra att förklara. Jag har ju funderat på att göra en del, något små klipp eller några små klipp där man kanske förklarar vissa detaljer eller så, och det är sånt vi kommer lägga på Patreon i så fall.
Precis.
Men det är ju mycket lättare om man har en konkret fråga att utgå ifrån. Det är ju helt klart så.
Just när det gäller vagn så tror jag att det är en av de stora svårigheterna, precis som du säger. Där behöver man nästan ha visa på ett annat sätt, så att säga. Men som sagt, kontakta oss jättegärna med lite frågor. Jag vet inte riktigt vad som är lättast, antingen då i Facebookgruppen där eller så via Instagram. Eller då på Patreon går det att skicka meddelanden direkt till oss också.
Och som sagt var, kommentera gärna, speciellt på YouTube.
Ja.
Kommentera gärna avsnitten. Kom med åsikter där, och framförallt gilla kanalen.
Ja, precis. Gilla,
Ja.
dela allt vad det nu, hur det fungerar där. Det är det bästa. Som vanligt så kommer det komma ut tidigare till våra Patreons. Och sen så någon vecka senare kommer det till YouTube.
Ja, och vi planerar ju att köra ett avsnitt till nästa vecka.
Ja, precis. Det är tanken i alla fall. Så att vi får se hur det går. Då kanske vi har fått några frågor som vi ska svara på vid det tillfället. Vi har ju lite statistik och så här som vi behöver ta och titta på också längre fram och se lite på olika delar och sådär. Det finns mycket kul att ta tag i.
Ja.
Yes, okej.
Okay. Yes.
Följ oss på Instagram, gå med i vår grupp på Facebook, prenumerera på kanalen på YouTube och bli för tusan Patreons och stöd oss så att vi kan se till så att vi får bättre ljud och bild och kan göra roligare saker längre fram. Så får vi tacka för uppmärksamheten idag och hoppas det gav er någonting.
Ha en trevlig kväll allihopa.
Jajamän, ha det gott. Hej.
Hej.